Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 64. 33 dagar kvar till Indycar-premiären på Barber Motorsport Park och vi är redan laddade till tänderna och med mer tändning lär det ju bli. Eller vad säger ni, Gergay Farkas och Jakob Fredriksson?
Jo, det är klart man är laddad.
Ja, det är mars så nu kommer det ju ske saker varje helg och jag vet att Ganassi kommer testa på Indianapolis och första valtesterna ganska snart, så det är nog mer än fler än oss som är taggade.
Ja, och nu är det inte bara vi tre idag. Anna är ledare den här veckan, men vi har ju Joakim Dyredan från Automotor och Sport med oss. Hej Joakim!
Hej på er! Trevligt att vara här.
Kul att du kunde titta förbi.
Ja, tack. Det är så trevligt att se er också här.
Men det är ju det är roligt Joakim, för ända sedan starten då av Indiepodden så har vi liksom haft det som en riktigt trogen samarbetspartner. Mm. Och anledningen till att vi älskar automotorsport extra mycket, det är ju det här magasinet som ni släpper inför Formel 1 och Indycar-säsongen varje år. Kan inte du berätta lite om det?
Ja, det var i samband med att vi startade samarbetet med er på Indiepodden så kom vi på att den här F1-magasinet borde utökas och det var inte bara er förtjänst tyvärr, utan det fanns även två killar då, Marcus och Felix, som liksom ökade intresset lite för Indycar i Sverige. Så då döpte vi om den till AMS Edition F1 och Indycar-magasinet. Och nu har ju då 2021-versionen kommit ut.
Ja, den 23 mars då så hittade den nåden butikshyllorna då. Mm. Där har ju faktiskt vi bidragit med lite innehåll också, det tycker jag är extra kul.
Ja, inte så lite där, ni är väl 20% av totala innehållet här tycker jag.
Det är inte illa. Jag har faktiskt inte sett slutresultatet så där komplett. Kan du berätta lite, Joakim?
Ja, det ligger på din mail. Eller vill du veta
ja,
mer?
Ja, men min mail är som en så här amerikansk bilskrot. Det ligger så här lager på lager av gamla grejer. Så
jag förstår.
Där hittar jag ingenting längre. Så nej. Jag hör gärna din ljuva stämma säga några ord om innehållet istället.
Ska vi ta Formel 1 lite snabbt i början då, så presenterar vi givetvis årets nyheter för bilarna. Och det skulle ju ha blivit helt nya bilar till i år, som en del kanske vet. Men det blir ju först 2022 då, de här fantastiskt snygga bilarna. Och där har du bidragit med en liten artikel, Gergay.
Ja.
Från förra året, uppdaterad till i år då.
Den kommer jag ihåg.
Ja, den var så bra så vi körde den i år också. Tänk dig. Sen har vi George Russell som har varit utropstecknet när han fick hoppa in i Mercedes. En intervju med honom. Vi går igenom McLaren ganska på djupet. De är ju verkligen på väg uppåt. Och då nämner vi även det där att de är på väg in med Indycar-satsningen och allt sånt där. Sen är det någon som heter Ronnie tror jag som har varit där och gjort en lista på 10 viktiga saker att hålla koll på i Indycar den här säsongen.
Mm.
Mycket bra lista där.
Det har den där Ronny koll på, tror jag.
Ja, det har han.
Jag skulle inte lita på min egen lista över de grejerna, men Ronny kan man lita på.
Det kunde
vara. Ja, det var den typen av artikel som passade mig. Ytlig information om mycket. Det man inte behöver gå på djupet någonting. Det är bra det.
Ja, men du har någon som går på djupet ska man inte fråga en göteborgare. Liksom.
Nej.
Nej, vi tog en Uppsala-bo istället.
Ja, där har vi en som kan gå på djupet. Men du, ja, du har ju träffat både Felix och Marcus Jakob och gjort artiklar på det.
Jo, fick längre pratstunder med bägge för någon månad sedan när de pratade upp säsongen, och de är väl ännu mer hypade nu.
Mm. Och sen Gergej har ju faktiskt levererat någonting, ett material från ingen av de här serierna. W-series istället.
Tjejserien W-series, som är jättekul, för att från och med i år, det här blir deras andra säsong, så blir de faktiskt, de blir ju kompisserie till Formel 1. De kommer att köras tillsammans med ett urval F1-helger. Och det är ju jättekul, för då kommer den här serien få jättemycket mer uppmärksamhet än vad den tidigare har fått. Och där finns det ju, det finns ju lite skandinaviska, nordiska inslag där, men det stora hoppet är ju STCC-veteranen Emma Kimmelainen, som kommer vara en, ja, jag tror att hon är definitivt bland favoriterna att ta titeln, mm, faktiskt. Och henne tog jag ett rejält snack med.
Gergej?
Ja.
Vet du vad det är? Inne på en av herrtoaletterna på Gelleråsen Arena så sitter det en sån här stor, rund, torkig trumma som det sitter på alla toaletter från 80-talet.
Just det.
På en av de här rundlarna så har någon ristat in slaktarinnan Emma Kimmelainen. Mm.
Det måste vara någon som Emma körde av banan, tror inte det.
Ja, och då finns det ju rätt många att välja på. Så att det, vi vet inte vem som är skyldig, men,
nej, hon, the usual suspects fyller hela pressrummet på Gelleråsen, tror jag.
Exakt, nej, hon var ju faktiskt en frisk fläkt. Och jag mejlade ju med henne efter din intervju, mm, där. Och hon sa att STCC lärde henne mycket, och att hon hade växt där. Och hon var lite sugen på att komma tillbaka till STCC och visa Emma Kimmelainen 2.0.
Ja, men hon la liksom inte några fingrar emellan. Hon var ju stenhård på banan.
Verkligen.
Det har gått bra hittills. Hon vann säsongsfinalen 2019, om jag inte minns helt fel.
Ja, hon gjorde ju det.
Hon är ändå äldre i fältet, men hon är ju väldigt, väldigt snabb, alltså, när allt sitter rätt.
Mm.
Och kollar man på slutet av 2019-säsongen, alltså, hade man bara räknat sista tre loppens poäng, då hade hon ju tagit titeln. För i början missade hon ju ett race, tror jag, och fick ett race förstört av en olycka. Så att hon var ju skadad där i början. Så att hon hade ju, såg ju väldigt mycket fram emot 2020-säsongen, så att det är lite synd att den blev inställd. Men vi får hoppas att hon har sitt momentum kvar nu inför 2021. Det kan bli, kul.
Mm.
Och nu är det så att anledningen till att du är med här idag, Joakim, det är ju att vi har ett litet specialerbjudande till våra lyssnare.
Ja, så är det ju. Vi måste ju gynna och hylla de som följer Indie-podden, tycker jag. Så då hade vi satt ihop ett litet prenumerationserbjudande. 6 nummer av vanlig Automotorsport plus då Indie F1-magasinet Edition Automotorsport för ynka 199 kronor.
Det är ju som hittat.
Ja, finns väl någon länk i programbeskrivningen, eller hur vi gör, så slipper vi sitta och dra www-adresser här.
Ja, vi har redan nu den länken på Facebook, men vi lägger in den i avsnittsbeskrivningen här också, så ni kan bara klicka in där och så kommer ni på rätt plats direkt. Så.
Mm.
Men ska vi inte ta och lotta ut ett nummer också när vi ändå håller på?
Ja, men det gör vi väl.
Vi kommer under onsdagen posta ett inlägg på Facebook, och den som är först med att kommentera det inlägget vinner det här. Ett helt gratis nummer av Automotorsports F1 IndyCar Magazine 2021.
Men om man tänker att jag vill köpa den här F1 IndyCar Edition specialen hos min lokala ICA-handlare eller något, vad kostar den då? Då kostar den ju över 100 spänn, va?
Nej, precis under. 99.
99 spänn. Så bara en hundring till så får man 6 eminenta nummer av Automotorsport. Det är ju verkligen som hittat.
Ja, visst är det. Det är korrekt uppfattat.
Och är man snabb på det här nu då, så kanske det är till och med så att F1 IndyCar Magazinet dimper ner brevlådan lagom till innan premiären, F1-premiären.
Mm. Det har aldrig någonsin varit tajtare mellan butiksdatum och F1-premiär. Det är historiskt. Måste tillägga en grej där. Det var så tajt i lämningen där, så den enda Formel 1-bil vi inte hann få med på bild, det var SF21.
Ferrarin alltså?
Ja, just det. Titta, du kan Formel 1 också.
Mm. Ja, men har man sett den på bild så tänkte jag, det är ingen större förlust.
Nej, precis. Alla våra färgblinda vänner och läsare är nog glada för att slippa se den i tryck.
Ja, jag gillar ju grönt generellt som färg, men på en Ferrari, nej, jag vet inte.
Just i kombination med det röda så det vibrerar i ögonen och skär i hjärtat.
Men det var roligt att de hade använt den där sin första ursprungligt röda, den mörkröda färgen längst bak på bilen. Och så den nymoderna, ljusröda, tv-vänliga röda färgen längre fram.
Du hade några synpunkter på om det där, Ronny, var om övergången mellan de här två egentligen väldigt olika röda nyanserna.
Jag tycker den, alltså en grading då, där det går från ljust till mörkt, kan vara väldigt fin på en bil, och faktiskt i synnerhet en Ferrari, tror jag. Problemet har ju varit det att de har ju antagligen, för att få med den här Mission Winnow-loggan i någon form av neongrönt då, så har de liksom övergången mellan ljusrött och mörkrött är ju väldigt, väldigt kort, så det blir så här hård brytning där, så det blir ju knappt någon grading på den. Och jag tycker det blir fel hela vägen där, tycker jag, personligen.
Jag tycker den är skitful rakt igenom. Det är den fulaste Ferrarin i Formel 1 jag någonsin har sett. I alla fall när det gäller färger. Och jag har funderat på det där. Jag är rätt irriterad sedan långt tillbaka på Ferrari. Och det här är ju bara mer vatten på min kvar. De är så otroligt konservativa på alla fel sätt. De borde verkligen med sin livery, de har ju alla möjligheter att med sin livery chocka publiken, speciellt med tanke på att de har ju verkligen miljarder följare som bara älskar dem vad de än gör. De borde typ återuppliva en klassisk Ferrari-färg, Giallo. Det är ju en sån här klassisk Ferrari-färg som långt tillbaka i tiden har funnits i Ferrari.
Men Giallo betyder ju gul.
Ja, det är en speciell, lite sådär, inte orange, men åt det mörkare gula, som är en klassisk Ferrari-färg som Ferrari faktiskt har varit viktig i Ferraris modellutbud. Tänk er om de bara en säsong hade vågat köra så här: vi slänger ut allt det röda, vi kör Giallo den här säsongen. Det hade varit jättekul. Nu känns det bara som att de är så förmodligen så uttråkade av sina egna färger, så att det blir bara...
De har ju en chans nu när Renault har lämnat det gula och blivit en blå.
Just det.
Då är det ju öppet mål. Jag får avsluta med ytterligare ett förslag här. De har en färg som heter Grigio Ingrid, alltså silver, Ingrid Silver efter Ingrid Bergman. När de är lika snabba som Mercedes, då kan de passa på att göra sin egen silverpil.
Det hade varit något.
Ja. Sug på den lite.
Jakob ser väldigt skeptisk ut. Han ser nästan ut och vill börja gråta.
Det behövs inte, alltså. Sorry Joakim, men det var ett dåligt förslag.
Ja, jag vet.
Men nu när vi ändå har det på tråden då, Joakim, vi har haft F1-tester i Bahrain. Vad har du för takeaways därifrån?
Oj, först trodde jag på riktigt att Mercedes sandbaggade när de pajade lådan på Bottas bil där. Bara för att de liksom hade råd. Men sen visade sig att de här problemen var nog faktiskt djupare än vad de hade trott. Och sen kunde de kanske inte riktigt veta att det skulle komma en sandstorm och ta resten av timmarna den dagen som de kanske hade tänkt köra. Det ser inte alls bra ut där. Men det finns så mycket reaktioner därifrån. Luftintaget på Alpin. Det är stort. Tråkigt för Aston Martin. Det verkar inte vara någon riktig full fart i deras bil så där ordentligt. Ferrari är väl halv med, men ändå inte fullt ut med. Det hände mycket där. Och att Red Bull skulle vara så snabba hade man nästan på känn. Men sen också att Alfa Tauri. Jag tror att de två, Honda, måste ha maxat allt ur sina motorer det här sista finalåret.
Ja, det här är ju deras sista chans på något sätt att under eget namn sätta någon slags ordentlig, vad heter det, lämna någon slags ordentligt spår efter sig när de lämnar.
Ja, men det har jag tänkt lite på. Då kommer de upprepa historien. De bygger en bil som är halvbra, kommer på att de måste lämna F1 och lämnar då över bilen till ett privatstall som går och vinner hela med Jens & Button.
Mm.
Som vi minns. Och det kommer bli samma sak nu. De har jobbat i flera år med en halvbra bil, kom på att nej, nu måste vi lämna. Och då året efter att de har lämnat så kommer då en Honda-motor som då heter en Red Bull-ingenjerad motor bli världsmästare.
Ja, det låter ju lite osannolikt, men man skulle inte bli förvånad.
Nej, jag tror att det kan inträffa.
Svaren lär vi få om 11 dagar då, när det är 11 dagar kvar till FP1 i Bahrain den 26 mars då. Får vi se om Mercedes är så på efterkälken verkligen. Det är tveksamt, va?
Ja. Jag tror att man kan ju alltid hoppas. Jag hoppas ju innerligt att det här verkligen är inte bara någon slags tillfällig formsvacka de hade, utan just det här att det blev så jäkla få varv för deras del, det är ju verkligen, det är någonting att ta fasta på. För det är ju, ska man bedöma försäsongen ska man alltid vara försiktig, men just den här kombinationen, snabba varvtider och många varv, brukar ändå vara ett tecken på att man har fått till någonting. Det är det, jag som är så här statistiknörd och följt de här siffrorna under många år, brukar ändå, alltså man ser ändå på vad teamen presterar på försäsongstesterna. Det brukar ändå ge en ganska tillförlitlig fingervisning om hur det sen kommer se ut. I alla fall första fjärdedelen av säsongen innan andra börjar i bästa fall jobba sig i kapp. Och det här bådar i alla fall inte gott. Just den här kombinationen, inte särskilt snabba och inte får till tillräckligt många varv. Speciellt nu när det var så otroligt begränsat med försäsongstester. Ponera nu att bilen verkligen har någon slags inneboende egenskap, att den är väldigt snappy i bakvagnen, som de sa. Jag menar, det där är ju svårt att åtgärda när du bara har 3 testdagar och sen inget mer, sen är det bara ut och racea. Så att, jag vet inte, man kan alltid hoppas, för det skulle bli, det är klart de kommer vara med där i toppen och slåss liksom, men det vore ju riktigt, riktigt kul om det verkligen blir liksom en titelfight med andra team inblandade.
Och apropå att historien upprepar sig, när Schumacher skulle gå och defilera hem sin 8:e titel så gick det käpprätt i skogen för Ferrari den säsongen 2005. Kanske det kan bli likadant för Lewis Hamilton, han ska försöka ta en 8:e.
Ja, 8:e kan, men jag hoppas ändå att Mercedes är med. Alltså även snabb i bakvagn hit och dit, men de får inte falla som en sten, utan de måste ju vara, som du sa Greg, de måste vara med i fighten någonstans, men inte överlägsna. Men det kan ändå vara sandbagging, för jag hörde att Bottas intervjuades ju av Ted Kravitz på Sky. Och då sa han då att, ja, vi sandbaggar alltid.
Men du var inne på, hette han Ted Kravitz?
Ja, Ted Cheese Kravitz numera.
Ja.
Alltså det blev ganska internt, men det sprids på nätet en intervju som Ted Kravitz gör med Sebastian Vettel, där Kravitz har med sig en ostbit som han tydligen har använt i ett tv-inslag för att visa någonting som har med Renaults bottenplatta att göra. Och ja, i 2 minuter håller Kravitz och Vettel på och pratar om den här ostbiten. Det är väldigt roligt.
Och Vettel försöker tvinga honom att äta den här osten som har legat ute i den saudiska värmen i en hel dag.
Det här måste ni skicka mig, det här har jag missat.
Det är ganska roligt. Det lustiga också mot slutet när det bara slår över och Vettel bara går tillbaka till sitt vanliga PK-jag och låter precis som han alltid annars gör. Liksom.
Honestly.
Ja. Honestly.
Obviously honestly.
Ja. Men på tal om kommentatorer då, så måste vi prata om Murray Walker innan vi går in på IndyCar-biten den här veckan.
Tråkigt besked, 97-åriga Murray Walker som har gått ur världen.
Vad har ni för relation till Murray Walker? För mig är han ju synonymt med Formel 1.
Ja, men det är hans, just när han... att han var så exalterad och när han liksom kommer igång och får den här pitchade rösten. Jag är lite avundsjuk på hans liksom engagemang i allting.
Jag tror jag har kunnat Murray Walkers bästa soundbites innan jag ens kunde engelska. Så viktig har han varit.
Oj.
Liksom för min uppväxt på något sätt. Jag hade så här videoband med Formel 1:s 500 första lopp. Och det här var ju någonting från tidigt 90-tal. Då var ju Murray Walker som kommenterade det. Och jag var ju liksom 5 år gammal när jag fick den där. Så jag kunde ju inte engelska, men ändå snappar man ju upp Murray Walker. Och undermedvetet har ju han blivit, alltså, ens role model. Mm. Oavsett om man pratar här om motorsport eller i mitt andra jobb när jag jobbar på museum. Så det är ju hon, han är ju modellen som han har format sitt eget snack efter. Mm. Och man försöker ju, ja, liksom, och så hans filosofi liksom, att bara dela med sig av sin passion. Det är ju precis så jag tänker när jag pratar om vad jag nu råkar prata om. Så han har varit oerhört viktig för min del. Om man nu, det är ju lite lustigt att 97 år gammal men ändå för ung.
Vad häftigt. Ja, men det är just det där engagemanget. Att våga så här brinna för någonting fullt ut. Det där tycker jag verkligen man hörde på hans röst. Liksom. Det var ren passion.
Vad heter det? Smittande glädje, verkligen.
Det som var nästan mest unikt med honom, det var ju att han, alltså banden han hade till förarna, just att han verkar ju vara väldigt omtyckt i paddocken bland alla då, och inte minst typ Nigel Mansell och Damon Hill då, som han hade ett extra fint band till.
Mm. Då får vi ytterligare göra en YouTube-rekommendation till alla och gå in och lyssna på när Hill blir världsmästare och Murray inte kan slutföra sin kommentar där för att han får en lump in his throat. He took the lead, he stayed there. And Damon Hill exits the chicane and wins the Japanese Grand Prix. And I've got to stop because I've got a lump in my throat.
Ja, men alltid en snäll person som behandlade alla lika då. Så vi säger tack Murray för allt helt enkelt.
Mm, tack för orden.
Det är väl dags att gå vidare med IndyCar-nyheterna för den här veckan, men jag vet ju Joakim att du ska vara med i en annan podd här om en stund. Mm. Busy, busy.
Ja, det blir det som när man släpper en film eller en skiva. Då måste man göra PR överallt. Så att, det blir en lång kväll det här. Ska in i poddvärlden igen.
Jag råkar veta att du är på väg till Forsa-podden.
Va? Ja, okej. Okay. Ja, det är sant.
Ja, så jag tänker outa det. För vet ni, och det här gäller oss alla. Vi har blivit informellt utmanade av Forsa-podden.
Wow.
De vill ha en kamp mot oss, mot oss i motorsportfrågesport. Det här är en väldigt informell utmaning som har kommit till mig. Mm. Och den utmaningen tycker jag vi bör anta. Så jag bara kände mig tvungen att nämna det nu när vi ska vinka hej då till Joakim.
Men jag vill bara tala om då att för sakens skull så ska jag vara gäst bara i Forza-podden. Men jag har ju bilpodden på Automotor och Sport där som vi kanske borde starta upp så att det blir 3 lag i den här.
Just det.
Men Gerge, du är med oss då, för jag vet att du har varit med i bilpodden också. Men nu är du Indiepodden.
Ja, då skulle det vara Indiepodden.
Det är bara en fråga om pengar. Jag vet att vi har råd med dig, Gerge. Vi köper det.
Ja, det är bra. Ja. Tack Joakim för att du var med. Och som sagt, Automotor Sports F1 och IndyCar Magasin 2021 är i butik 23 mars.
Mm. Tack för att jag fick vara med här. Och tack alla ni tre för underbart innehåll till detta fylliga magasin.
Så, vi ska ju snacka IndyCar idag också förstås, och det har ju varit ytterligare tester i förra veckan, särskilt Chip Ganassi Racing som åkte till Barber i Alabama, och samtliga förare var i farten, alltså Dixon, Marcus, Palou och så Jimmy Johnson som fick köra många varv där.
Hur gick det då för honom? Går det att säga någonting om någonting?
Alltså snabbast var ju Scott Dixon var ju snabbast då, med en tid på 1.05.7.74. Så var Alex Palou tvåa, knappt en 1.5 tiondel efter Dixon, och så Marcus var 4 tior efter Scott, och så Jimmy Johnson var på fjärde då 1,3 sekunder efter Nya Zeeländaren då. Men det, man kan väl bara konstatera att Jimmy Johnson närmar sig då, och han säger ju då efteråt att han känner bilen på ett annat sätt än tidigare, vilket såklart är ju en förutsättning. Det är förstås en helt annan grej när man kommer till race-omständigheter sen med 25 andra bilar på banan.
Alltså de kör ju race-setup för honom. Det är ingen idé att de ska försöka nöta kvaltider. Och han körde ju 164 varv. Medan kanske Dixon skulle vilja nöta lite kvaltider. Det är ju trots allt snart 4 år sedan Dixon tog en pole position. Men Johnsons styrka i NASCAR var ju trafik. Han var ju som bäst när bilarna hade som mest hästkrafter och de hade lite old school reglementen vid omstarter, och då var han väldigt bra på att köra upp sig från typ, om han tagit 4 däck när andra tagit 2 däck, och så hamnade han typ 15 där, men kunde han ändå köra upp sig. Så jag tror Johnson bara siktar på race it up så här långt.
Fortsatt positiva tomgångar från Marcus Ericsson av allt att döma i alla fall, så att jag tror att jag håller fast vid det, att det verkar som att de har hittat någonting här under off-season när det gäller hans bil i kvartim. Vi får se om det är så det är i verkligheten också. Det ska bli väldigt spännande i alla fall. Men någonting som, apropå på tal om Jimmy Johnson, någonting som jag antar inte kommer att spela honom i händerna, det är ju att årets 7 road course race då, plus doubleheaden i Detroit, kommer att kortas till 2 dagars event. Och anledningen är ju dels att liksom, för att kapa kostnader då för teamet och serien, teamen och serien, och dels för covid-situationen då. Men vad kommer detta innebära för våra svenskar Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist då?
Inte ett dyft.
Jag tror inte det heller, för jag menar det är ju samma förutsättningar för hela fältet, och jag menar Marcus och Felix är ju erfarna i sammanhanget. Det är rookies som jag tror kommer lida av det här. Marcus och Felix skulle kunna köra en racehelg på en dag liksom, och klara det i princip. Ja. De skulle vara möra efteråt, men det såg vi ju förra året när de körde riktigt jobbiga, otroligt tajta racehelger ibland med liksom back-to-back-tävlingar 2 dagar i rad, och det funkar för dem. Så jag tror inte heller det kommer spela någon som helst roll faktiskt.
Mm. Det enda jag kan tänka mig är i så fall om Felix, i och med att han har ett nytt team, han håller ju fortfarande på att lära sig den bilen också och sett upp och såna grejer, så får man då en dag mindre med att jobba med setup, så är det klart att det kanske kan vara en liten oro, men som du säger Gerge, han är ju snabb på att lära sig också, han är ju känd för det.
Det är väl något, om något händer, om något oväntat inträffar liksom, om man sätter den i räcket på liksom första träningspasset då, och hela helgen hamnar ur balans, då tror jag att det kan vara liksom, då är det såklart tuffare att komma igen, men det är liksom samma sak där, att det är ju samma förutsättningar för hela gänget. Det är mer Jimmy Johnson i sådana fall i det teamet som ska vara, känna sig pressad av det här, precis som du sa från början.
I alla fall, street course racen St. Pete, Toronto, Long Beach, de kommer att förbli 3 dagars event, eftersom arrangörerna liksom, de ställer till med en stor stadsfestival. Och Long Beach i höst, de särskilt siktar ju på att dra dit folk. Och hela stan skulle ju må bra av det. Så de loppen kommer ju vara samma förutsättningar som alltid förr.
Men nu tycker jag vi har pratat nyheter alldeles för mycket. Jag tycker det blir dags för en historielektion.
Varför inte? Det var ju ett tag sedan. Gerge och jag, vi satte ju igång en serie som hittills bara blivit en del förra sommaren, när vi pratade om liksom otippade märken i Indycar-historien. Märken som man kanske inte riktigt kommer ihåg. Den gången pratade vi MG, Gerges favoritmärke.
Ett av mina absoluta favoritmärken i bilvärlden.
Och vi kan väl börja del 2 av den här serien med det här då. Kopplingen Indycar, rysk revolutionär anarkism på 1800-talet. Kan ni den?
Nej! Inte alls, men jag misstänker att det är någon som har kunnat gräva fram den kopplingen, så är det du, Jakob.
Nej, men det har att göra med märket som vi ska avhandla idag, Maserati, och deras första satsning på Indy 500, vilket skedde 1930. Vi har pratat om 30-talet tidigare när vi gick igenom Junkyard Formula förra året. Det introducerades 1930 som ett försök att göra IndyCar lite mer tillgängligt för biltillverkarna. Och det här råkade ju också sammanfalla med den stora depressionen i USA.
Just det.
Det var ju bara för att ge några ord om bak. Det var ju själva bakgrunden till Junkyard Formula, eller hur? Stora börskraschen 29 och ekonomin i katastrofläge under ett helt decennium liksom. Så det fanns inte pengar i bilindustrin för att fortsätta så som man hade gjort innan. Visst var det så?
Det råkade sammanfalla. Alltså, Junkyard Formula klubbades igenom innan stora börskraschen. Så just namnet Junkyard Formula har med depressionen att göra, men inte just själva tekniska reglementet.
Okay.
Maserati då, å andra sidan, Det var ju ett relativt nystartat märke då, 1930. De hade ett rejält uppsving eftersom de hade precis börjat vinna i Europa. Och de hade precis börjat etablera sig som ett av Europas finaste prestandabilsmärken. Så 1930 skickade Maserati två bilar till Indy 500. Den ena skulle köras av en ganska obskyr förare som inte har talats om förut. Och det finns knappt någon information om den här killen som heter Letterio Piccolo Cucinotta. Den andra skulle rattas av en av Italiens toppförare, Bakunin Borsakini. Och Bakunin Borsakini var döpt efter den ryske anarkisten Mikhail Bakunin som beundrades mycket av Borsakinis föräldrar. Så där ni har ni kopplingen Indycar, ryska revolutionär anarkism på 1800-talet.
Vilket roligt namn också. Bakunin Borsakini.
Var inte han en av anarkismens förgrundsgestalter, va?
Jo, så måste det väl vara.
Ja, absolut. Han var viktig, eller är fortfarande viktig inom den grenen av anarkiströrelsen. Och den här andra killen du nämnde, Letterio Piccolo Cucinotta, det var också ett väldigt roligt namn, även om han är mycket mindre känd än senare. Alltså Cucinotta är ju ett ordagrant betyder ett litet kök. Cucina är ju ett kök. En Cucinotta är ett litet kök. Och han heter alltså Piccolo, och Piccolo betyder ju liten. Så han heter ju liten litet kök. Det är ett jätteroligt dubbelnamn. Det är ett av de roligaste namnen jag har stött på i racingvärlden, eller i racinghistorien. Hej, jag heter litet, litet kök. Pyttelitet kök. Letterio pyttekök.
Och till den historien hör kanske till då att Cucinotta fick hålla till godo med en 2-liters Maserati med en rak 8. Medan Borsakini, han fick en 4-liters V16 att ratta på Indy 500 då 1930. Och bara för att avsluta det här om namnen, Bakunin Borsakini, han pressades att byta namn eftersom ryska revolutionärer var inte så poppis i Italien på 30-talet. Så han fick lite senare byta namn till Mario Umberto, som är lite mer vanligare italiensk namn. I alla fall, Indy 500 1930, Maserati är det vi snackar om. Den här V16-motorn är ju, en V16 är ju något jättehäftigt i alla tider. Det här var en motor som först och främst hörde hemma i en av Maseratis bilar ämnade för hastighetsrekordförsök. Och Borsakini hade tryckt upp den här bilen i, satt ett världsrekord med den på landsväg, 246 km i timmen 1929.
Men det är helt otroligt, det är nästan 100 år sedan de kom upp i de hastigheterna.
Den bilen med en annan förare bakom ratten satte varvrekordet på Monza-ovalen, och det här varvrekordet skulle stå sig tills dess att Monza-ovalen byggdes om på 50-talet. Så det var en rejäl pjäs som Maserati hade tagit fram. Med dessa framgångar tyckte Maserati att det var läge att köra denna bil i Grand Prix-tävlingar också. Borsakini vann Tripolis Grand Prix 1930, vilket var också Maseratis första större GP-seger. Men den var ju väldigt stor och klumpig, den här V16-motorn, och på långsamma krokiga banor så gjorde sig motorns vikt och linjiga karaktär desto mer påmind. Motorn var i alla fall beprövad nu. Och Maseratis aktier var högre än någonsin. Och då tyckte man att det var läge att skicka bilen till USAs främsta höghastighetstävling då.
Har du sett Tripolis GP-bana på bild?
Ja, det är synd att den inte finns kvar skulle jag vilja säga.
Nej, ja, den ser ju väldigt, väldigt snabb ut.
Ja, det var väl en sån här tidstypisk lång landsvägsbana.
Precis. Bara så här jättelånga ragsträckor och ett fåtal så här väldigt långa svepande kurvor. Så kanske inte riktigt Indy 500-hastigheter, men inte långt ifrån för att vara en landsvägsbana.
Man kan tänka kanske som gamla Spa.
Ja, lite så. Lite åt det hållet. Den samma karaktär i alla fall.
Och med en modern bil skulle det vara flätat varvet runt.
Ja, det hade det varit. Det hade det varit garanterat.
Indy 500, Indianapolis Motor Speedway, såg ju likadan ut då som nu. Fast då var det fortfarande med tegelstenar. Det var ganska mycket halabalå om Maseratis ankomst till Indianapolis. Jag har letat fram lite vad dagspressen sa om det här, och det påstod att det var italienska staten som låg bakom den här satsningen. att det var första gången utländska bilmärken satsade på Indy 500, men det stämmer ju inte alls det. Peugeot hade ju vunnit Indy 500 1913 redan med Jules Gox bakom ratten.
Men, det som skulle vara på pappret någonting som passade Maserati, så det blev inte helt enkelt så, va?
Nej, eftersom man vill ju ha lite enklare reglementen i USA nu än vad man var vana med i Europa. Så kruxet för Maserati var att Indianapolis reglement inte tillät kompressormatade motorer. Så i vanliga fall kunde den här V16-motorn ge ifrån sig lite drygt 300 hästkrafter. Men tar man bort kompressorn, då räcker det ju inte alls till. Så med det här rådande reglementet blev motorn strypt och den fungerade inte alls så bra. Och Borsacchini, som då vunnit GP-tävlingar i Europa och i Afrika, kunde inte kvala bättre än 28. Och bilen tackade för sig efter bara 7 varv. Så det blev inte så mycket av Maseratis första Indy 500.
Nähe, antiklimax.
Ja, och särskilt eftersom bilen hade... det var så stort intresse kring den. Och en av funktionärerna ägde en Cadillac med en V16-motor. Så han tyckte att det var ett jättetillfälle att bara parkera den bredvid Maserati V16. Och bara ha ett trevligt fototillfälle för det. Så det var en häftig bil och 2012 gick denna Maserati V16 för lite drygt 5 miljoner kronor klubbades för på Barnhams auktion på Goodwood Revival. Och det tycker jag låter lite lite.
Ja, faktiskt.
5 miljoner för en Maserati Grand Prix-vinnare från 1930.
Men det är ju ändå nästan 10 år sedan och senaste åtminstone 5-6 åren så har ju priset på den typen av klassiska bilar, eller prisbilden har ju verkligen fullständigt exploderat. Så idag skulle du säkert, den som köpte den för 5 miljoner kronor 2012 skulle säkert kunna tjäna sig en rejäl hacka om den såldes vidare idag.
Men visst skulle det dröja, Jakob, några år innan Maserati kom tillbaka till Indy igen?
Ja, och under den här perioden då, mellan 1930 och sen 1937 skulle Maserati återvända till USA. Under den här perioden skulle europeisk Grand Prix-racing förvandlas helt och hållet. Maseratis Grand Prix-bilar må ha räckt till 1930-1931 när de var som mest framgångsrika. Men 1937 hade det blivit totalt utskåpade då av Tysklands Mercedes Autounion. Tyska staten under nazistperioden satsade ju stora summor på teknologisk propaganda, kan man ju kalla det, en aning. Det gav ju häftiga Grand Prix-bilar, men man ska ju komma ihåg den historien också. Mm. Vad Maserati och de andra italienska bilkonstruktörerna valde att göra då var att i första hand satsa sina resurser på Wojtyrette-reglementet, det vill säga typ Formel 2. Indy 500 kopierade det här reglementet 1938, så 1938 och några år framöver så körde Indy 500 i stort sett Formel 2. Och därmed hade då Maserati en perfekt arena att sälja sina bilar till. I en perfekt inkörsporten till den amerikanska marknaden fick de liksom bara på ett fat. Och så, Maserati skulle därmed ha konstant närvaro på Indianapolis de närmsta 15 åren, en bit in på 50-talet alltså. Och men de sista åren med Offenhauser-motorer, ägarna av Maserati-bilarna tryckte in en Offenhauser istället. Men en purekta Maserati vann Indy 500 både 1939 och 1940, bägge gånger med Wilbur Shaw bakom ratten. Och Wilbur Shaw var på väg att vinna 1941 också, men kraschade ur ledning det året. Som mest startade 5 Maserati-bilar Indy 500 och det var 1946 det skedde. Och till och med Louis Anser, alltså Anser-familjens stamfader, vann Pikes Peak, backtävlingen på grus i en Maserati 2 gånger. Och det här ska vara en purekta Maserati också med riktiga Maserati-motorn 1946-1947.
Men du sa att Maserati var utskåpat av Mersa och Auto Union. Men de skulle väl göra en ganska comeback med besked i Formel 1 på 50-talet?
Ja, det kan man ju säga. Gerge, du vet väl om Maseratis 250F? Är inte det den läckraste Formel 1-bilen någonsin?
Ja, den är bland de läckraste alltså.
Ja, efter andra världskriget så startades ju Grand Prix Racing på nytt. Det gamla Wojtyrette Formel 2-reglementet blev ju Formel 1 1950 och Maserati satsade ju stort på Formel 1 på 50-talet. 250F:en vann sitt första lopp, vill jag minnas, med Juan Manuel Fangio. Och vi ska ju också komma ihåg att Indy 500 ingick ju på sätt och vis i Formel 1-VM. Mm. Dock gjorde inte Maserati någon riktig satsning ditåt. Att nu kunna konkurrera med amerikanerna på deras hemmaplan var utslutet. Särskilt när Formel 1 och Indycar-reglementet började skiljas åt mer och mer under 50-talet. Det enda europeiska märket som vågade sig satsa på Indy 500 var Ferrari, och det slutade med praktfiasko. Men några år in på 50-talet, 1957, så kläcktes idén att bjuda in amerikanerna till Europa. The Race of Two Worlds, eller Monzana Police 500, blev resultatet.
Och då körde man ju den här fantastiska långa slingan på Monza med den bankade ovalen.
Man körde enbart den bankade ovalen.
Okej.
Det här blev lite grann som Indianapolis Grand Prix 2005, om ni förstår vad jag menar.
Ja.
En stor diskussion om vilken variant av Monza-banan man skulle använda. Européerna insåg snabbt att Indy-bilarna skulle vara överlägsna på ovalen. Och amerikanerna insåg vice versa. På vanliga banan skulle Formel 1-bilarna vara överlägsna. Så det slutade med att alla europeer förutom Écurie Ecos, det skotska Jaguarstallet, drog sig ur. Det blev bara race på ovalen, 10 stycken Indy-bilar och 3 stycken Jaguar D-types. Trots alltså att det var 30 000 pund, ungefär 6 miljoner svenska kronor i moderna mått, så blev det bara amerikaner som fick kamma hem den siffran. Och trots att Jimmy Bryan i en Kasma Offenhauser defilerade hem loppet skrev brittiska The Motor att ingen tävling förutom möjligen katastrofen på Le Mans 55 varit så omtalad som det här The Race of Two Worlds 1957, och då inte på ett bra sätt.
Men det skulle redan året efter skulle det bli lite bättring, va, för statusen för den tävlingen.
Det skulle bli lite mer tävling på det hela, för nu var man ju ensam om att det är ovalen som nu får lov att bli. Och till 1958 erbjöds igen en ansenlig prispott, och nu fick européerna också lite mer tid på sig på att förbereda bilar. Écurie Ecos snappade igen med sina Jaguarer, och Ferrari grävde rejält i sina gömmor och kom till start med 3 stycken bilar, inklusive en som varit med om Indy 500-fiaskot några år tidigare. Maserati då? De ställde också upp med en specialbyggd bil, men märkets förutsättningar hade drastiskt försämrats det senaste året. Precis som Ferrari levde Maserati på den här tiden på försäljningar av sina tävlingsbilar till rika amatörer. Det är för att ha råd för att utveckla nya bilar. Ferrari och Maserati var också varandras nemesis, liksom ärkerivaler, då Ferrari till Maranello och Maserati i Modena, inte långt därifrån. Och kapprustningen mellan Ferrari och Maserati höll ju på hela 50-talet, och det skulle nå sitt klimax under 1957. Maserati må ha segrat i Formel 1, men i sportvagns-VM var det desto jämnare. Och sportvagns-VM var ju också väldigt prestigefullt, och det var förmodligen mer pengar där eftersom det fanns fler som kunde köpa bilar och tävla i sportvagns-VM. Mm. Efter att Maserati segrat med Stirling Moss och Sean Behra i Sveriges Grand Prix i Kristianstad hade det känning på titeln inför finalen i Caracas i Venezuela. Där gick dock allting fel för Maserati. Joakim Bonnier ingick i Maseratis stall i det här loppet, och han berättar i tidningen SC om vad som hände där.
Vi hade redan långt före start varit övertygade om att ta hem segern mycket lätt. Våra bilar var bättre, våra förare också, kan hända. Men SC konstaterar också: ödet hångrinade mot Maserati. Av de 5 bilarna kom ingen i mål. 3 av dessa 5 var fabriksbilar som redan sålts vidare till rika amatörer för att kunna frigöra resurser och fortsätta utveckla. Och Bonnier själv var med om en otäck krasch. Han fortsatte: mitt vänstra bakdäck exploderade och bilen började spinna runt i en fruktansvärd häxdans. Jag mer kände än såg hur min stallkamrat Harry Shell touchade min bil. Instinktivt slängde jag mig ur bilen, helt enkelt därför att nästan vilken plats som helst är behagligare att ginnas på än i sittbrunnen på en brinnande räser. Först när jag kom tillbaka därifrån fick jag veta vad som hänt Shell. När han touchat min bil kom han ur balans. Bilen började brinna och även han tvingades hoppa i sista sekunden. Han klarade sig lika bra som jag. Hans bil smulades ihop mot stenmur. Där stod vi alltså 5 bilar minus, men till all lycka med hälsan i behåll. Väldigt dramatiska ord alltså.
Ja, de visste ju. Man kunde måla med språket där reseförarna på den tiden. Men jag får säga det.
Nej, alltså Jocke Bonnier visste det, tror jag. Jag tror inte det var en så här allmän... Jag tror inte alla var lika verbala och duktiga på att uttrycka sig som Jocke Bonnier var.
Så gjorde du en spot on imitation av Jocke Bonnier också. Det var som att höra originalet att prata.
Mm. Ja, jag försökte leva mig in i hur kan den här Östermalmsmannen född på, vad var det, 20-talet ha låtit?
En fri tolkning kan man säga.
En mycket fri tolkning.
Men återigen, Jakob, till historien då.
Ja, det var otroligt dramatiskt vad som hände för Maserati där i Venezuela. 5 bilar totalförstörda. Sterling Moss hade också varit med om en krasch och ett par andra bilar liksom. Och det var ju 5 bilar som Maserati var tvungna att bygga upp. 5 bilar senaste snitt, liksom den dyraste racerbilarna i världen. 5 bilar som det dessutom redan hade fått betalt för. Så, och pengarna hade de redan förbrukat. Så de fick ju var ju tvungna att bygga upp de här bilarna, ja, av resurser som de inte hade längre. Mm. Och så blev det så att Caracas Grand Prix för sportvagnar 1957 skulle bli slutet för Maseratis medverkan i både sportvagns-VM och i Formel 1. Alltså det var slutet för Maseratis storhetstid, deras tid som stormakt inom motorsporten. Märket blev nästan till helt utblottat efter de här utgifterna som krävdes efter olyckorna i Venezuela. Och dessutom, Ferrari blev sportvagnsvärldsmästare 1957.
Men påverkade detta på något sätt Maseratis Indycar-arv om vi skulle liksom sluta cirkeln där?
Jag skulle vilja påstå det, absolut. För Monzanapolis 500 då, Race of Two Worlds. Som sagt, det var ju 30 000 pund på spel där. Ungefär 5,9 miljoner kronor i dagens penningvärde. Om man kunde hova hem de pengarna. Det skulle kunna rädda i alla fall märkets motorsportssatsningar. Och man hade fortfarande bra kontakt med Stirling Moss. Trots att Moss brännskadat på grund av depåslarv i Caracas. Och man hade ju fortfarande tekniskt know-how. Man visste ju fortfarande hur man bygger en snabb racerbil. Det är bara pengarna som saknas. Motorn också, som varit med i sportvagnarna. Den var enkel att modifiera för att bli lämplig för Indycar-reglementet som används för de här tävlingarna. Och så prispotten kan man ju inte tacka nej till. Och för att skrapa ihop extra kapital gjorde man ett avtal med glasstillverkaren Eldorado Italia och målade bilen i deras färg.
Så det var alltså inte Colin Chapman som introducerade företagssponsring då?
Nej, så var det inte. Utan att tänka på det gjorde alltså Maserati något banbrytande inom europeisk motorsport. Sponsordealen. Brittiska The Outer Core skrev i för sig något ganska avfärdande. Painted white and decorated with the paintings of a one-toothed cowboy and Sterling Moss and Eldorado and whatnot. It looked more like one of the American entries. Så fortfarande inte in på det. Så, men det skulle ta alltså då ytterligare ett årtionde innan europeisk motorsport skulle snappa upp den här idén om företagssponsring. Och då skulle ju Colin Chapman ses som ett banbrytande geni, en pionjär i det här. Men ja, så var det.
A specially built Maserati is the choice of Stirling Moss for the 500-mile event at Monza, the fastest motor racing track in the world. And this event is particularly interesting because it brings the top European drivers up against the Americans. A rare combination.
Men den här Eldorado Maseratin då, man kan kalla den för den, var den snabb?
Ja, Eldorado Maseratin var ju hyfsat snabb i sällskapet. Den här V8 från sportvagnsbilen gav 400 hästkrafter, var absolut konkurrenskraftigt. Även Ferraris bilar var konkurrenskraftiga mot amerikanerna. Men både Ferrari och Maseratin var för bräckliga. De hade ju liksom inte testat på samma sätt som amerikanerna kunnat göra i liksom årtionden. Så utmaningen var de övermäktig. Och sedan, Stirling Moss råkade ut för sin karriär som ett otycke olycka.
And that dent in the barrier means Stirling Moss is out of the race. Steering failure at 150 miles an hour. A lucky escape, leaving Jim Rathman...
Närmare 280 km/h fallerade styrningen totalt. Moss plöjde in i räcket men lyckades på något sätt hålla bilen i rätt riktning innan det tog stopp på banans insida. Så Mossanapolis blev inte Maseratis heroiska återkomst till världstoppen och inte heller kom det några beställningar på kopior. Och Maserati har väl inte gjort comeback i Formel 1 på något sätt riktigt, va?
Nej.
I sportvagns-VM gjorde de det några år senare. Jag har för mig att Moss vann Nybering med en Maserati sen. Men det blev inte riktigt några fabrikssatsningar från Maseratis sida i framtiden efter det här.
Men blev detta slutet för Eldorado Maseraten då? Jag antar det, efter den smällen.
Inte riktigt. Eldorado Maseratin återställdes med glasspengar då. Tycker det är kul att det är ett glassföretag som är den första motorsportssponsringen i Europa. Bilen skeppades till USA för att tävla i 1959 års Indy 500 var tanken. Den som fick uppdrag att köra bilen var en NASCAR och IndyCar-veteran som heter Ralph Liguori. Men bristen av utvecklingsresurser gjorde att Maseratis sista medverkan i IndyCar bidde blott en parentes. 36:e snabbast på kvalet. Då vet ni väl vad det betyder när bara 33 får starta.
Man får åka hem med glassen mellan benen.
Ja. Förhoppningsvis så fick de i alla fall glass som tröst. Stallet som fick en DNQ 1959 års Indy 500. Men den här Eldorado Maseraten, den är ju en jättehäftig bil. Och det har ju blivit en riktig kultbil på, så här, på bilsalonger, historiska möten. Jag fick äran att se den själv på Goodwood Revival för några år sedan till exempel. Mm. Så det var kanske ett märke som lite bortglömt i IndyCar-historien. Lite otippat att de ens varit där. Men det var ju under 15 år som var Maserati, hade ständig närvaro i IndyCar, vann flera Indy 500 och andra lopp, Pikes Peak och så. Så jag tycker det var värt att nämna. Kul att vi fick tillfället att prata om Maseratis IndyCar-historia.
Nu har vi kommit till den punkten i podden då vi lyfter fram varsin snackis från veckan som gått. Nu har vi varit in lite på Formel 1-tester, men det har ju även varit lite MotoGP-tester, Jakob.
Det har varit kul att följa. Jag har inte kollat på tiderna alls, det är helt oväsentligt. Utan jag har mest bara tycker det är kul att Jorge Lorenzo är grinigare än någonsin och gör sig ovän med alla sina forna konkurrenter. Medan då alla var i Qatar och testade. Kan vi nämna att Jack Miller var snabbast i alla fall tre sista dagarna för Ducati, där han ska köra i år. Så gjorde sig Jorge Lorenzo lustig över att Cal Crutchlow hade ramlat vid tillfälle, liksom skrev på Instagram, told you so. Och Miller svarade liksom, lägg av jävla barnunge. Och Aleix Espargaró sa också någonting att han hellre är en bra person än en mästare. Riktat mot Lorenzo då. Lorenzos kontring var är helst bägge och det här blev ju en tråd mellan aktuella MotoGP-förare och så Lorenzo som sitter hemma och så börjar han med en lång tråd med att punkta upp alla hans framgångar i motorcykelracing samtidigt som han hånade Espargaros egen karriär så det blev liksom och sen Andrea Iannone som då är avstängd på grund av doping, han liksom gav sig också in i det där och blev också nedhackad. För han var den enda som tog Lorenzos sida. Liksom all, Miller och Espargaró och ja, typ alla tog ju Crutchlows sida. Så, ja. Det blev någonting lustigt att följa på sociala medier den forna helgen.
Vad har du för oss då, Gergej?
Det är faktiskt lite så här sociala medieranknytning där också. I alla fall indirekt. Jag har tänkt lite på Haas-teamet i Formel 1 nu när det har varit F1-tester och sådär. Och det är ju en rätt intressant duo som Haas har i sina bilar med Mick Schumacher som tar tillbaka Schumacher-namnet i Formel 1. Och Gösel Masse i den andra bilen. Nikita Mazepin.
Vad kallar du honom?
Gösel Masse. Har ni inte hört hans fina smeknamn som dykt upp i en del svenska forum? Och det har att göra med att pengarna bakom Nikita Mazepin kommer ju från hans fars affärsverksamhet. Och han är ju kontrollerar ett företag som är ledande i tillverkare av konstgödsel. Jaha. Så det här Oralchem som företaget heter, som han bär på sina kläder och på bilen, det är ju gödselpengar. Och det här vill jag ju gärna koppla till hur dynamiken mellan de här förarna kommer se ut, och det tror jag faktiskt kommer bli rätt spännande, för att han är ju inte obegåvad, Mazepin, trots att han har enormt mycket pengar i ryggen. Och Schumacher är ju definitivt inte obegåvad, utan jag tror att det är ju två riktigt bra nykomlingar. Potentiellt i alla fall. De får ju naturligtvis visa vad de går för. Men jag tror att det blir väldigt kul att följa hur den här dynamiken kommer se ut under året hos Haas. Speciellt med tanke på vilken enorm skillnad det är i vilken uppmärksamhet och vilken press de här två förarna kommer att få. Där vad Mick Schumacher än gör och säger, så får han enormt mycket positiv uppmärksamhet. För att han är en Schumacher, och alla förknippar namnet Schumacher med positiva saker för sporten. Medan Nikita Mazepin har ju redan liksom satt sin prägel på sin F1-debut på ett väldigt, väldigt negativt sätt. Och jag ska inte gå in på detaljerna i bakgrunden till den historien, för den är ju så sönderpratad redan. Men han har ju redan lyckats göra bort sig på ett moraliskt sätt. Och det ger ju honom enormt mycket negativ uppmärksamhet. Vars teamet än, liksom, det räcker med att de nämner hans namn så är det Twitterstorm. Och jag vet inte hur de här två unga killarna kommer påverkas av det här. Jag vet inte, men det är så tydligt att det är så otroligt olika förutsättningar. Inte minst i sociala medier som betyder så mycket nu för tiden. Och det kommer bli väldigt spännande att följa hur dynamiken i det teamet kommer att utvecklas. Det är min spaning för veckan.
Så får vi se om detta blir skitbra då.
Ronny då? Vad har du spanat efter?
Min snackis den här veckan är det faktum att Michaela Olin-Kontolinski äntligen är klar för Extreme E, för JBXE Racing tillsammans med Jenson Button. Extreme E är också en FIA-sanktionerad helelektrisk off-road racing-serie där man tävlar i diverse extrema förhållanden, till exempel i Amazonas och Saharaöknen och Arktis. Men det blir totalt 5 stycken race då som kommer att sändas globalt tillsammans med någon form av dokumentärfilm kring detta också då. Så det ser ut att bli riktigt vasst år för Michaela. Först liksom förlängt 2-årskontrakt med Power Racing då eller PVR Racing i STCC då, så nu det här. Vi kan verkligen säga att hon förtjänade det, eftersom hon var inblandad i Extreme E från projektet från start och har varit testförare för Continental då, som är seriens däckleverantör.
Ja, men 4 svenskar att följa den här serien. Jätteroligt.
Ja, för förutom Michaela då, så är det sedan tidigare klart att även Mattias Ekström, Johan Kristoffersson och Timmy Hansson är klara då.
Men hörni, har ni sett hur man kommer transportera runt den här serien med alla prylar världen över till alla de här spännande ställena?
Nej.
De har chartrat ett fartyg. Så okay. Allt kommer lastas på ett och samma fartyg som har målats i seriens färger. Som kommer tuffa jorden runt några varv. Vad förmodligen på drivet av diesel. Men det...
jag tänkte fråga, vad går det här fartyget på?
Det såg väldigt mycket som en så här klassisk fartyg som går på så här ful bunkolja eller vad heter det? Jaha. Det heter något speciellt, så här, det fulaste sorten som fartyg går på. Jag är ingen expert, men det såg inte ut som någon så här high-tech fartyg som går på liksom änglafisar eller något.
Ja, vi får hoppas att någon vet bättre än Gergely Farkas i just den här punkten, och förhoppningsvis har Extreme E också tänkt igenom den saken.
Det vore väldigt sorgligt om ingen visste bättre än jag. Alltså.
Säsongen drar i alla fall igång den 3-4 april då i Saudiarabien. Så vi säger för Indiepodden en stort lycka till Michaela, Mattias, Johan och Tim där för att försvara de svenska färgerna. Det börjar bli dags att avrunda veckans podd. Om ni inte kan hålla er till IndyCar-premiären 18 april så kan vi tipsa er om att IndyCar Challenge är tillbaka med 3 online-race i iRacing med start på torsdag på Circuit Gilles Veneuve och 3 veckor framåt och bland annat med Felix Rosenqvist, Will Power och så har vi Scott McLaughlin och Romain Grosjean också på startlinjen. Vad är det man kan följa? Det kan man följa på IndyCar.com och så på YouTube då, samt förarnas egna Twitch-konton antar jag.
Mm, jag är fortfarande shellshock från förra årets upplaga. Ja. Men ja, kul med lite utfyllnad innan säsongen drar igång på riktigt.
Yeah. Tack till våra samarbetspartners Automotor och Sport och TicoRacingShop.com och så ses vi om en vecka igen.
Tack hörni!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.